Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Ukens gjest har jeg hatt lyst til å ha på podcasten skikkelig lenge. Vi har liksom litt visst om hverandre, vi har jo møttes I Bjørgs bursdagsparty. Og du gjør noe nå som sinnssykt viktig for humanity. Vi skal komme tilbake til litt mer om hvem du men først og fremst, Adina, velkommen som gjest.
Stort, stort tack Elaine. Jag har glädjat mig otroligt mycket till att vara I din podcast. Och tänker att du är en av de kloka kvinnorna som vi tränger I världen just nu för att ha ett annat sökelys på vad detta med karriärhälsa är. Så det är ett vackert att vara här.
Du, nå kjente jeg at jeg ble rørt. Den åpningen der hadde jeg ikke sett for meg. Men du, Adina, vi skal begynne litt sånn tilbake I tid før vi drar trådene over til I dag og hva du holder på med. Når du var liten, altså, husker du hva du hadde lyst til å bli? For det jo sånn typisk spørsmål man blir spurt. Hva har du lyst til å bli? Hva det som dukket på hos deg da?
Vi hade ju sån där bok I skolan där vi skrev ner vad man önskade att bli och jag tittade på det för inte så länge sen och då såg jag att det I ganska många år stod sångerska.
Oj.
Det blev jag inte. Och så hade jag också ett par ännu tidigare så hade jag prinsessa.
Ja.
Det är ju offensivt.
Det är offensivt. Lite vanskligare men du detta med sanger kan jag spöra om en ting då handlar det om att det är en måte att uttrycka sig på. Visst du ser liksom tillbaka och uttrycker sig genom sång eller handlar det om musiken eller vad kan det ha varit?
Jag tror att det handlade väldigt mycket med om att uttrycka sig genom sång. Jag har alltid varit väldigt glad I språk. Och vad språk eller ord kan göra där tycker jag kanske att norska och svenska språket är en smula fattigt så jag skrev väldigt mycket musik som aldrig någon har hört men på engelska från när jag var ganska liten och tyckte om det och det här kände jag det här hade jag aldrig berättat för någon förut det hade jag inte tänkt berätta överhuvudtaget
men du har skrivit musik
ja men det har aldrig blivit det ingen som vet om det det är bara mitt duschhuvud som har hört det
men var är den musiken idag då
Ja, det vet jag faktiskt inte. Det kanske ligger I en eller annan flyttkartong någonstans eller
Ja, för det är ju analogt, det är ju skrivet ned, sant?
Ja, det är skrivet ner. Det är på före postitlapparna kom till och med. Det är på ark här och där I världen tror jag.
Shit, så du har suttit och skrivit musik.
Skrivit sånger, texter.
Är det en eller två eller snackar vi liksom 15 eller
Du, jag vet inte, det är mycket fler än en eller två, det är mycket mer än 20 tror jag, men inget har ju någonsin blivit något, så därför så är det ju fel att säga att jag har skrivit musik. Men jag tänkte I texter, jag tänkte att jag ville förmedla I text.
Oh, du, detta här hade varit en egen episod I sig själv, för det är ju något med hvordan en tänker, føler, liksom ikler tanken och ord, da, med melodi och text och... hvordan den kan uttrykke seg på en annen måte. Jeg helt enig, faren min jo halvt engelsk, du. Og ikke forklærelse for det norske språket, men det ganske fattig I måte å beskrive ting på, utbrodere, føle på, da. Ok, så du skrev du på en måte gjennom barneskolen, ungdomsskolen, eller forsvant sangen da til fordel for noe annet, eller?
Nei, sangen forsvant egentlig med at jeg fikk en litt sværre... Det jo lite vad en kommentar kan göra med dig som jag tänker väldigt ofta på kraften I ord du kan inte ta tillbaka saker och ting du har sagt så jag prövar att vara väldigt medveten om det själv när jag pratar med andra men det var en som sa till mig att men herregud du kan ju inte sjunga du måste ju hitta på någonting annat jag kommer faktiskt inte ihåg ens vem denna människa var helt Men den kommentaren gjorde att jag faktiskt bara slutade.
Du tänkte det, och det är också något som heter sån slate of mouth, akkurat det du beskriver där, hur en kommentar kan fäste sig från 50 år tillbaka. Du är dum, du är tjock, du får inte till, du har inte nog pengar. Alltså du har inte värt någonting, varför skulle någon like dig? Du, det kan bara vara en sån sleivkommentar från en vän eller från en vuxen, hvis vi har barn, en auktoritet som liksom det där filtret hvor barn eller unger som tar in det meste. Och så får det lov till liksom manifestera sig och bara det följer en liksom nästan genom livet. Det är ju helt
men det är helt vilt, men när det är sagt så är det ingen sorg hos mig. Jag saknar inte att sjunga, och jag tänker att livet är ju absolut ingen rak väg, och jag är tacksam för alla avstickare.
Du, och det där med avstickare och massa sån detours, för jag har en sån tanke om att vi alla har en eller annan sån path, inte sån att nödvändigtvis är förutbestämt och allt sånt, men och så tar vi massa detours. Vi är i en relation vi inte behöver vara i. Vi är ett par jobber vi kanske egentligen inte vill ha, men vi träffar någon som vi liker en period. Du vet, och allt handlar om att lära och skapa mening, och så kommer vi liksom tillbaka på den huvudvägen på ett eller annat tidspunkt, men det kan ta ganska lång tid. Och så är det lite sånt som du säger att det är inte något nödvändigtvis sorg i att miste dem, men jag bara tänker till alla där ute som har föräldrar, partner som är i möte med kollegor, liksom den ene kjipe kommentaren som kanske kommer ut att man inte har det gott själv, du, den kan få ganska stora konsekvenser. Apropå språk och vad man inte tänker över då, men sån vägen vidare då på ungdomsskolan, vidaregående, vilka tankar hade du om karriär eller jobb eller utbildning då?
Jag hade ju inte en rak väg överhuvudtaget genom vidaregående och ungdomsskola. För det som hände var att jag är uppvuxen i ett otraditionellt uppväxtmiljö där jag kallar mina föräldrar vid förnamn och inte för mamma och pappa. Och som det kollektivet innehöll väldigt många människor. Så jag hade ganska tidigt ett behov av att flytta hemifrån för att få lite ordning och reda. Så revolutionen min var att köpa räckehus när jag var 17 år i en liten förstad till Stockholm. Men innan dess så flyttade jag hemifrån redan precis innan jag fyllde 15 faktiskt. Och då hade jag inte råd att fortsätta vidaregående, utan då började jag att jobba. Så då jobbade jag och serverade, jag jobbade i barnehage. Jag upptäckte då för första gången att liksom, kraften i att vara snäll och vad det kan göra med andra människor. Och sen så vaknade jag upp i det där räckehuset med 7 sorters kakor och prydnadssaker och gardinuppsättningar och pärlörhängen och pars, och såg ut som en tvättäkta tant. Så det har jag varit, så det behöver jag inte bli igen, tänker jag. Sånt på det sättet. Och då vaknade jag upp och så tänkte jag måste studera. Jag måste komma vidare. Jag vill lära mig mer. Jag ville så mycket. Och den skaparkraften, jag satte mig upp, jag huskar att jag satte mig upp i sängen och nästan ropade ut till mig själv att nu måste jag ha en andra chans. Och då läste jag på vuxenskola, i Sverige så heter det komvux, det finns säkert motsvarande i Norge. Och där kom jag in i en setting med massa människor från olika bakgrunder, någon var ny invandrande från olika länder i världen. Andra hade liksom haft av olika orsaker inte klart att genomföra vidaregående. Och där satt jag med fantastiska lärare som älskade att vara där och som älskade att ge människor den glädjen i att studera när du själv har valt det. Och då hade jag en helt annan motivation, för då visste jag att jag ville komma in på journalisthögskolan, och jag visste vad jag ville, och då visste jag också vad det krävdes av mig. Men där har jag liksom mina rollmodeller i de här eldsjälarna av lärare som säkert kunde ha blivit precis vad de ville i livet, men som valde att vara där och ge alla människor en andra chans.
Du, där säger du något apropå karriär och livet som är sinnssykt viktigt, detta med hvordan, särskilt en yngre generation, detta med liksom skulle prestera, allt ska vara perfekt, särskilt med karriärvalg, så tänker en sån, det är det ene karriärvalget som avgör allt. Och hvis du bommer på det eller väljer fel jobb, ja, där är det din skyld. Det är någon sån skam i det att inte mestre egen jobb eller mestre livet. Och akkurat det du säger där, vad hvis vi gav varandra en second chance då? Och detta här är nog med liksom ordet respekt. Vi brukar det hela tiden, men det betyder att se en gång till. Og jeg tenker som bare det å se på andre en gang til, men også, og det er dette som trigger meg når du snakker nå, dette med å snu kamera innover og liksom se på seg selv en gang til. Hva det som gjør da at du klarte å begynne på voksenopplæringen? Altså den driven, den motivasjonen, for den kom fra deg?
Ja, absolut. Den kom från en slags uppvaknande. Jag hade ju någon år där jag bara jobbade och inte tänkte så mycket, men det var inte heller nödvändigtvis en, eller det var inte alls en bra relation. Så det var liksom, är det här livet ska vara? Den, det var den känslan jag fick. Och så var det nog nödvändigt för mig att ha den, det uppgöret med barndomen min där och då. Mm. Men nu i retroperspektiv så är jag väldigt tacksam för den uppväxten, för den har ju skapat en sån enorm människokärlek. Nyfikenhet på alla människor och att alla är som de är, alla har sin historia och den historien är, den är vansinnigt spännande för varenda jävla kotte i världen. Mm. Och det är, så det har verkligen varit drivkraften, och drivkraften till att jag ville skapa någon verktygskassa för att kunna få jobba med det, det var det som då var det, det var det som var drivkraften till att gå på komvux, och sen så gick jag på medie- och kommunikationsvetenskap, läste sociologi för att förstå mänsklig, läste psykologi, och så hamnade jag i Norge då.
Du hamnade i Norge, var det bevisst eller var det sån du drog över gränsen? Du skulle ju säkert inte handla mat här för att spara de pengar. Men hur kom du över gränsen?
Ja, det var väldigt enkelt, så var jättemedvetet, för jag ville undersöka Nordens första tidning som bara fanns i digital form, för jag var väldigt upptagen av kildekritik. Och tänkte liksom, vad händer i det digitala universet, och det var Nettavisen, så jag kom hit för att skriva det. Och så var det ju jättedyrt att bo här, så jag var bara tvungen att ta vilket som helst extra jobb via Manpower, och då fick jag jobb i Radio 1. Och det var det väldigt gøy, och fick tillbud om fast researchjobb där. Så då blev jag ju kvar, och så läste jag också faktiskt statsvetenskap på Blinden då. För jag tänkte, om jag ska bo i Norge, man tror att Norge och Sverige ligger väldigt nära varandra och vi är väldigt lika. Ja, men vi är också extremt olika. Så för mig att ha den statsvetenskapen i bonn hjälpte mig att förstå den norska mentaliteten väldigt, väldigt väl. Och hur samhället liksom är skrudd samman med väckning av stämmer på glesbygd och massa ting som vi inte håller på med i något annat land, tror jag, som är särnorskt. Så det var väldigt spännande.
Kunde du ta med deg det in i jobben, altså in i arbeidsplassen, in i karrieren? Jeg vet at du, men på vilken måte var det relevant da?
Jo, det var absolut relevant, for det som hände sen var att jag har jobbat i media i många 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 år, och den insikten om att i Norge så är man, det är en ung nation, så man har väldigt behov för att ha egen identitet. Och det har varit otroligt nyttigt för att förstå. I Sverige så är det liksom, ursäkta att jag är svensk, världen är jättestor där ute. Och i Norge så har man väldigt fokus på där det är en norsk vinkling är väldigt attraktivt då. Och förstå den norska vinklingen tyckte jag var roligt, och det hade jag massa glädje av i radio, men också senare jag har jobbat med TV och i alla koncernen. Så det har jag absolut haft glädje av.
Och så har den röda tråden då varit, som du sa, kildekritik, alltså research, medie, är det konceptutveckling, förretningsutveckling, strategi, kan inte du säga si lite om, för då gick du på vuxenopplæringen, flyttade hit, kom in i radion, hvor gick liksom vägen vidare då?
Vägen har alltid varit, om jag ska tänka en röd tråd, yes, så har det varit nyfikenhet på människor och förstå, avdäcka komplexiteten liksom. Och jag har varit väldigt upptagen, jag är insiktsnörd och lyckoexpertsnörd och alla möjliga ting, men jag har varit alltid upptagen mer av att utforska än att avchecka. Alltså väldigt mycket research handlar om att likar du den eller den, eller likar du det eller det. Jag tror ju väldigt mycket på att de reella insikterna och den nyttiga visdomsutvecklingen, för att använda ett så stort ord, den finner du när du låter människor prata till punkt och när du inte har en absolut plan med vart du ska. Så om du ber om folks tid då, så må du verkligen bry dig om både den människan du pratar med, men också om tematiken. Så därför är det mycket forskning där den som är genomförare inte bryr sig så mycket om den de pratar med. Så jag har haft en sån allergi mot klassiska fokusgrupper som bara är rekryterat på att du ska... Ja, det kan bli så fel då. Jag syns att... folk som brinner och har kunskap på ett fält, det har alla på något, de ska bli lyttat på. Och det är, ja. Och jag tänker som exempel då, när jag skrev boken Personistas Women of Influence, så handlar hela den boken, insikten är, det är massa kvantitativa data, jag är jätteglad i tal och allt det där, men det är ofta inte så mycket insikt i bara talen. Insikten ligger i tolkningen, förståelsen, varför och hur och vad betyder det. Och ofta har de här stora rapporterna helt obefintlig insikt då. Det ger inte så stor betydelse. Så i personistasprojektet och i all insikt vidare så har jag prövd att passa in i människors liv, inte motsatsen. Alltså jag har varit och isbadat med folk, jag har suttit på mötet, jag har suttit i taxin på väg till flygplatsen, jag har varit inne i badrumsskåpet, i handväskorna, i kylskåpet, i resväskan, vad tar du med dig på ferie? Jag har prövd att förstå vad är drivarna, vad är barriärerna i deras liv då? Så en väldigt sån egentligen innovationsbaserad insiktsinhämtning. Och jag tycker ofta att liksom de där innovationsmodellerna, de är väldigt bra på metoder, men de är väldigt dåliga på vem de pratar med. Mm. Och analysmetoderna har ofta motsatsen. Så jag tänker den här mergen mellan att ha en innovativ liksom approach till att hämta in insikt, det syns jag är sjukt spännande. Och jag syns det är så, och här har jag gjort massa projekter med äldre som är ofrivilligt passiva, hur kan de hjälpa äldre som är aktiva, massa som de olika, eller unga, eller, men infallsvinkeln har alltid varit att jag är nyfiken på dig, Elaine. Jag är nyfiken på varför du sitter där, vad är din drivkraft och varför har du hamnat där du har hamnat?
Du, och det är detta här, det minner mig om när du snackar om flera ting, detta med fokusgrupper och hur människor av och till blir bara ett sånt medel för att nå ett mål. Du, nu måste jag bara ha det i gruppen med och så tack för information och så skriver jag ut några grejer och så får jag en annan publikation. Du, folk märker, och detta vet vi. Vi vet om någon bryr sig. Vi vet om någon liksom hör du mig, ser mig betyda något för dig, eller vi vet om det är lite sån bruk och kast. We just know. Vi klarar inte alltid sätta ord på det, och akkurat det du säger där, jag vill hellre utforska än att avsäcka. Det öppnar ju för en sån vast array av vägar samtalen kan gå, mer än att du är låst då, i förhåll till, för jag vet att intervjua en del ledare och kvinnor, och vi ska komma till det också. Och det här med att passa in i folks liv, och det här är en direkt parallell till karriärutveckling och det jag håller på med i 13 år, för man tänker sån, vilka möjligheter har jag med utbildningen min i arbetsmarknaden? Vem vill ha mig? Så tänker jag sån, men herregud, varför har du lagt det där ute? Vad man tänker sån, vad är min jobbidentitet? Vad kan jag tillby? Vad kan jag bringa in? Och det är lite det perspektivet jag hör, du har inte bara vad kan jag få ut av det jag snackar med, men vad, när du tittar i reseväsken eller är i dialog, vad kan du också bringa in då? Vad är det de sitter igen med efter att ha varit i möte med dig och varit en del av den samtalen som gör att det, oj, här satte jag in med något nytt.
Ja. Och jag tänker ju att arbetsgivare och folk som så sällskaper, jag hoppas att man kommer att ta ett större ansvar för medarbetarnas ämne, färdighet till att känna glädje och liksom ge verktyg. Jag tror väldigt på det, att liksom, employer branding kommer att handla väldigt mycket om att när jag intervjuar de kvinnliga ledarna, så säger de, jag frågar inte vad jag vill jobba med, jag frågar mig vad har jag lust att lära mig och vad kan jag bidra med? Vad kan jag föra till bordet som är någonting som det här sällskapet tränger i det lilla perspektivet, men också vad världen tränger. Och jag tänker ofta på att den största faran för utveckling, det är ju att många människor ligger i bagageluckan av eget liv eller liksom inte, och tänker att det jag menar eller det jag tänker och det jag gör, det betyder ingenting i det stora hela. Men det är just det, och det tänker jag är så viktigt nu, att det är så hoppfullt att vad vi faktiskt alla människor gör, bidrar med, säger, gör av handlingar, det påverkar faktiskt en större helhet. Och det är ju kämpehoppfullt. Jag blir provocerad av den där ja, men vi har aldrig haft det så bra och ändå så mår vi så dåligt. Vet du vad, det har aldrig varit så vanskligt att leva. När du och jag växte upp, Elaine, då jämförde vi oss kanske med 30 människor i umgängeskretsen. Ja. Nu jämför vi oss, har vi social sammanlikning med en hel värld hela tiden, precis hela tiden. Det är massa negativa nyheter. Vi blir matade med liksom dåliga förslag till vanor i förhållande till kosthåll och träning och allt sånt. Och det är extrema hälsotrender. Det är liksom, det är jättevanskligt att leva. Och det är okej att må skit ibland. Och det måste man bara, tänker jag, bara erkänna och lägga på bordet. Och då gör det faktiskt också lite lättare. Mm. Om man inte är så självsträng på att man borde ju egentligen ha det bättre. Men det handlar om verktyg, tror jag.
Du, jeg helt enig, og så det akkurat dette med, som du sier, når jeg vokste opp, jeg blir jo 40 år, da var du ute i skaven, lekeboksen går, jeg tror jeg hadde mobiltelefon med sånn Snake på, sånn Nokia 5110, eller hva det heter for noe. Jeg fikk Ericsson-mobilen jeg var 15, og det var bare sånn, sende en og en melding. Jeg liksom kom der ut, spilte fotball, den kompleksiteten, og det at barn og unge nå navigerer i digitale verktøy, ikke sant? Som hjernen, we have all brain in a modern society, hjernen vår jo ikke forandret seg så vanvittig, og det du sier der med verktøy, det har jeg tenkt sjukt mye på, for jeg skrev jo akkurat en artikkel nå, arbeidspulten som alter, jakten på mening og hvordan det påvirker karrierehelsa vår. Jobben har blitt, ikke sant? Før så fikk du kall ditt fra Gud, eller før hvis du var bonde så visste du at du skulle fortsette å bli bondesønn, eller hvis du var kvinne så endte du kanskje opp med å være hjemme, ikke sant? Det var jo de strukturene før, mens nå, fordi alle de overordnede strukturene er strippet bort, så er det, ikke sant, det individuelle samfunnet, nå er du din egen lykkes med. Og det jeg har sett gjennom 13 år i arbeid med det gjort, arbeidspulten har liksom blitt det nye altere. Det der en legger identitet, følelser, fellesskap, og så påvirker det alle arenaer i livet, og så kommer man hjem til kanskje mann og barn, eller partner og barn, eller kvinne og barn, samme konstellasjon, og så er man sliten, og så har man nesten ikke til overs, fordi arbeidspulten har blitt arenaen hvor her, ikke sant, det der å jobbe seg ihjel. Du, jeg jobbet som leder i mange år, når jeg ser tilbake, hvorfor i all verden jobbet jeg så mye? Skjønner du, jeg ble jo viktig, jeg ble signifikant, og se på meg, tenk hvis jeg borte, og nei, da går det ikke bra med å ordne og styre overalt. Du, hva slags skittig kultur var det ikke jeg var med å bidra på, for jeg skjønte det da, sånn mot slutten. Var ikke utbrent, jeg kom ikke dit, men jeg kjente, oi, nå jeg liksom litt høy puls, og bare litt sånn småsvett. Du, jeg kunne fått kortisol intravenøst, jeg. For jeg var best når det var kaos, da bare, og så kjente jeg bare, du, hva dette? For du, arbeidspulten, det blei altere. Og så alle vi mennesker, vi individer, har jo en karrierehelse, men også organisasjonene har en karrierehelse, som med på nettopp, det skal jeg knagge på det du sier, dette med glede i arbeidshverdagen, mening, ikke nødvendigvis lykke, men iver, engasjement. Og da, ikke sant, hvem blir du og jeg i møte med arbeidsplassene våre? Og hvem lar arbeidsplassene oss bli i møte med dem? Folk sliter jo med å sette grenser, si nei, jobber seg ihjel. Så det å få noen verktøy og det å vite at du, det ikke bare noe galt med meg når jeg har jobbet meg ihjel, eller du, organisasjonen og rammene har et ansvar, så hvis organisasjonen er ikke alle hadde fått noen verktøy av dine, og det var en del, karrierehelse var en del av onboarding-prosessen, glede var en del av onboarding-prosessen, tenk deg å tiltrekke seg nye talenter, du, ja, du får lønn og alt det, men du, her har vi opptatt av bærekraftig karrierehelse, her får du verktøy til å kjenne på mestre, stå i glede.
Ja. Så absolut. Jag tänker ju detta med att som värekraft eller restitution är lika viktigt som prestation. Och det är, tänker jag, det som signaliserar det moderna ledarskapet eller nutida ledarskapet som jag ser poppar upp på så många fantastiska briljanta ledare där ute som har skönt det och som Karin Råström som sitter chefen för Mercedes i Frankfurt som sitter på första mötet med massa nervösa mellanchefer och sånt och bara säger här på den här arbetsplatsen så är återhämtning lika viktigt som prestation. Så jag kommer att uppmuntra återhämtningsbeteenden, jag kommer att uppmuntra balans, jag kommer att uppmuntra till att vi kan vara hela människor, de samma på jobbet som hemma. Är jag upptagen av bärkraft hemma eller sansing eller smak, ja men då vill jag också att kaffet på jobben ska vara producerat på en bra fair måte, och jag vill att den ska smaka gott. Jag vill ha liksom att det genomsyrar. Det är inte jag är inte min jobbpersona och min arbetsperson, jag är mig. Och det må vara rum för att vara mig hela vägen. Och det tänker jag är så befriande och arbetsplatser som klarar att få till det. Det skapar så mycket kraft och också rörelse framåt då. Människor som har det bra skapar succé.
Og du, jeg er meg, sa du. Har du kjent på å være i jobber hvor du har tatt på deg rustning eller vært en annen? Eller er det sånn at jeg er meg, at du har vært deg i alle jobbene, eller har du måttet redigere ut deler av deg selv og liksom bring a persona, eller har du bare kunnet være det hele mennesket i jobbene dine?
Nej, det är absolut inte. Jag har nog i ganska många år varit väldigt i huvudet och varit väldigt i leveransmodus till alla och fått väldigt mycket energi av att den redaktören sitter med det underlaget de tränger eller den direktören tränger ditten eller datten och på något sätt har fått min fix då. Av att den människan blir glad eller tillfredsställd eller syns att det är bra. Och har varit alldeles för dålig på balans. Alltså, som går ut över sömn och som går ut över massa ting. Så jag har personligen haft en jätte tuff resa på det. Och är i jobbmodus med att få det till med att bli bättre på det. Så jag på ingen måte i mål, men det jag har följt att jag har lärt mig, det är otroligt mycket under corona så intervjuade jag också väldigt många kvinnor och det som var tydligt det var att alla bara, men du vi ska inte starta sånt som det har varit, vi ska inte bara rakt in i ekorrhjul igen, nu har vi möjlighet till att ha en paus till att reflektera, vad är det vi önskar att vara, vad önskar jag och vad önskar jag att min arbetsplats ska stå för och förmedla, och det här var många ledare som jag pratade med. Och det syns det var så hoppfullt och jag är väldigt spänd på om ändringen vedvarar. Om det är har skapat så nya liksom vanor i arbetsmiljön som gör att man kanske klarar att få det här balanspusslet att gå ihop lite bättre. Och så tror jag att jag alltid kommer att jobba. Jag älskar att jobba. Jag ser för mig att arbetslivet alltså när vi pratar om pensionsålder och sånt så tänker jag hä? Vadå pension? Alltså vi håller på tills jag lägger mig ner på rygg liksom och säger tack för mig. Jag älskar ju det jag gör. Jag älskar ju att jobba med förståelselärare och visdomsutveckling. Och det som jag håller på med nu känns ju som inte mindre än ett djupt kall. Så det kommer jag alltid göra. Men jag tror att formerna, kanske nu, men vi ser ju på många i många länder där folk tillträder jobben när de är 70. Kanske man ska jobba 20 år till då. Mm. Alltså kanske vi ska ha andra delar. Kanske du och jag skulle varit lite mer lediga när vi var småbarnsföräldrar. Det kan jag tänka på. Då hade jag med den babysen i alla möten och jobbade massa. Kanske man ska ha liksom perioder i livet där man kan. Så att arbetslivet är ju nästan kommer ju, tror jag vara 70 år framöver. Så, akkurat, hur ska man jonglera det?
Yes, och akkurat det med olika livsfaser och jag holdt jo på med en master i karriereveiledning, sånn deltid da, for jeg jobbet jo ved siden av, både med selskapet mitt og en del andre prosjekter, og fødte jo han halvveis i masteren, og leverte jo arbeidskravet, det ene arbeidsoppkravet 4 uker etterpå, et nytt 3 måneder etterpå, og så eksamen, og sånn gikk det. Og når jeg ser tilbake, så hadde jeg gjort det på nytt, for det jo klart samtidig. Det var at det gikk, og jeg jobbet jo også. Så det sånn, når du ser tilbake, og jeg tror jo eldre vi blir, jo mer en tar veien heisen ned da, fra hodet til hjertet, eller opp, og kommer på, det bare keeps the score, ikke sant? Så kroppen den kjenner jo, så tenker jeg sånn, du, hvem er som holdt på med, det var sånn, det var hun prestasjons-Elaine, eller nei, det var hun people-pleaser-Elaine.
Ja.
Og det som er så deilig er at mye av det har jeg lagt fra meg, og jeg stoler på at de relasjonene som oppstår, de møtene som kommer du, de kommer av en eller annen grunn. Og da har jeg lyst til å bare spørre deg om nettopp det du sa med der hvor du ikke kunne være deg selv, og hvordan er det du, eller du er på vei ut av inn i jobbet med, hvordan er det du skjønner at nå må jeg bremse og jeg spør litt fordi jeg jobbet mye med utbrenthet og de fleste sånn ja, når jeg ser tilbake så skjønte jeg jo var det noen sånne tegn som du nå satt du til 11 på kvelden eller altså sånn
ja, jeg började smygjobba så jeg gikk opp 4:30 og så jobbet jeg till barnen skulle väckas och så jobbade jag också på kvällen när alla hade somnat så jobbade jag. Så jag hade mer än 80 timmars veckor under ganska lång period. Och det var ingen som såg liksom helheten av det jag gjorde. Och sen så huskar jag, så skrev min son på önskelistan sin till jul, mamma jobbar mindre på nummer 1, 2 och 3. Den satt ganska styck. Och då var jag tvungen att se mig själv i spegeln och så tänkte jag, varför gör jag det här? Eller, och det var ju inte det att alla isolerade uppgaver inte var viktiga eller inte morsamma eller inte utvecklande eller på alla möjliga mått, men det var liksom summan av ting och bristen på balans. Och då sa kroppen ifrån, rätt och slett. Så,
Och det är ju det den ofta gör, ikke sant? Där hvor den inte tar tak eller och stoppar upp och så, det är liksom tillbaka till det du sa i stan med en sån second chance och den upplevelsen av värde och den relation vi har till oss själva.
Mm.
Att inte vi liksom är viktig nog att bara sån oj okej du nej den uppgiften den kan inte jag göra du den rapporten den kommer inte den. Jag måste vila. Och det jag ser i jobben min när jag är sån jobbar med folk du everybody nästan är sån fake resting. Ja ja men jag slapper ju av och ligger på soffan och ja hodet ditt nej du jag ligger och tänker på. Och jag så rumpa dig på soffan och hodet ditt är i nästa möte så men du är ett kropp
just precis.
Du, det er jo akkurat det, hvordan vi beveger oss mellom fortid og fremtid, og selv om vi fysisk er et sted, så kan vi mentalt være et annet sted. Og det du sier med å smugjobbe, du, det er jo nesten en form for rus for en del, og det er derfor den, ikke sant, den next fix av arbeidspulten som alter bare slo meg, du, du smugjobber.
Smygjobbar. Men det som jag tänker som jag är helt på ett helt annat sted idag än i den perioden i livet. Det är ju att det som jag gör nu, det upplevs ju som att det är så livsändrande. Rädda liv och skapa någonting på en helt annan måte. Så jag kan inte riktigt jag ser inte riktigt på det som ett jobb och det har jag nog egentligen aldrig gjort. Jag ser det som ett sätt att leva för att hjälpa så många som möjligt.
Du och då är det två ting jag lurer på, för du har kallat det sån typ kall och där är det ju något med hur alla brickorna på något har kommit samman för vad är rollen din nu och vad gör du liksom vad jobbar du med nu för du har både sånt lyckeforskare, intervjua massa ledare och kvinnor och jobbat som direktör, var det allra med Vad håller du på med akkurat nu? Vad är den röda tråden liksom för allt det du har gjort och in i det du beskriver nu? What are you doing at the moment?
What am I doing at the moment? Det som är som hur jag kom in i detta är ju att jag har ju under de här åren när jag har pratat med kvinnor så har jag sett att de som har klart corona bäst och som har klart utfordringar i livet bäst, det är de som har en högre score på det som vi har kallat lyckoskalan. Eller ämnen, färdigheten till att känna glädje. För det är faktiskt som en muskel, den må du träna upp. Och forskningen säger att ungefär 50% av vår ämne till att känna glädje, det är genetiskt, det kan vi inte göra så mycket med. 10% handlar om yttre faktorer, hur det såg ut, vad jag jobbar med, vem jag hänger med. Det är den som alla jagar. Bara jag blev lite smalare, bara jag fick det jobbet, bara jag fick den mannen, bara jag fick barn, bara jag inte fick barn och så vidare. Och sen så är den största och viktigaste insikten där är att 40% handlar om intentionella handlingar eller vanor. Och de kan vi faktiskt göra någonting med. Och de kan vi göra någonting med genom att sätta oss liksom i förarsätet och bestämma oss. För det här är en bevissthet, det är en medvetenhet. Och det är inte lätt, för vanor är ju svåra att skapa. Detta skedde, har jag varit intresserad över länge, och så träffade jag Björk som är en nära vän och en väldigt, väldigt klok kvinna. Och hon berättade om sitt projekt Destination Glädje. Där hon har haft en testgrupp som har gått igenom de här områdena i livet som påverkar vår ämne till att känna glädje allra mest. Hon och jag sitter och pratar om detta här den kvällen och den natten. Så jobbar vi egentligen dygnet runt med att presentera det på måndag morgon och säga att detta måste vi göra, för det här tränger vi och vi tränger det nu. För då kom jag rätt in från hela den intervjurundan där jag såg att det är så många människor som känner meningslöshet, hopplöshet just nu efter ensamheten i corona och efter alla de utfordringarna det hade med sig. Så jag tänker att Och människor har ingen verktygskassa. Vi lär oss inte livsmästring. Vi lär oss massa om vad energi är eller vilka matvaror du ska äta eller iten eller diten. Men det är ju också otroligt mycket motstridig information. Och mycket av alla självhjälpsböcker har ju ingen rot i forskning utan bara är någon som tycker ett eller annat. Det är så provocerande. Och då tänkte jag bara sånt. Vi må liksom sätta sökelyset på detta och vi må ge så många som möjligt verktyg. Och det, så det var i födelsen av Destination Glädje. Vi startade ju förra året i 2022 och då blev vi 1111 kvinnor på kurs. Den äldsta, 85 år, helt fantastisk, som har börjat gå med rosa BH. För första gången i sitt liv har jobbat med regnskap hela livet sitt och plötsligt bara har blivit lite sån nu jäklar, väldigt och den yngsta har varit 16 och det har varit från hela Norge från norraste nord till sörraste sör och alla samfundsklasser och alla utgångspunkter så det är från toppchefer till människor som är på trygg till alla och det är ju och vi har klart att liksom flytta människor på den här lyckoskalan det är en ting där internationella forskare bara wow Adina vi ska inte gå och flytta folk så fort jo det gör det för att vi gör ett område i taget för ofta när du ska ändra livet så vill du ändra allt på en gång då blir det bara pannkaka så detta och liksom på en byggkloss för byggkloss ändra och först börja med egenkärleken. Så vi, det talet att vi har gått från liksom 4,6 till 7,2, det är ju talen. Det är ju anmärkningsvärt fint. Men det som är så rörande är ju alla historierna. Så döttrar som ringer och säger att de har fått tillbaka sin mamma. Jag får handskrivna brev. Björk får varje dag massa tillbakamälningar. Detta har ändrat liv. Det har ändrat liv på ett personligt plan. Men inte minst ringarna i vattnet. Du blir ju, har du högre, har du ämnen, har du verktygskassan så är du faktiskt en betraktligt mycket bättre kollega. Du blir mer lösningsorienterad. Du klarar att fira andra segrar. Du klarar också att fira själv och du blir mindre känslig för social sammanlikning. Så summa summarum i den glädjecocktailen så handlar det inte om att vi ska springa omkring och vara så jäkla glada hela tiden. Utan det handlar om att vi ska bli robusta. Så om du får den där kipa kommentaren från en kollega då, eller om din chef inte är förnöjd med ett eller annat, eller om du själv känner att du är otillräcklig, så är det inte den stränga rösten som kommer in i huvudet, utan då tänker du, istället för att sätta mig och trycka i mig den chipspåsen så går jag ut i naturen, ja. Jag går en tur. Eller jag kryper in i kojan med mitt barn, eller jag läser en bok, eller jag lyssnar på en podcast, eller jag gör något som är bra för mig. Något som är egenkärlek då. Så därför så startar kursen med egenkärlek. Du, och det, eller relationer.
Och det du säger där, ikke sant, det koker också ner till valg. Och det där att få stötte till att ta andra valg, stötte till att se att det finns andra alternativ. Och det att ha en eller annan slags verktygkasse och nettop både detta här och också, ikke sant, karriere. Du, det påverkar ju alla arenor i livet. Och som du säger, det att kunna stå i sig själv och säga, du vet du vad, tack för tilliten kära ledare, men den arbetsuppgaven där, den kan jag inte ta för nu är jag allerede, jag har för mycket att göra. Eller i det möte, vet du vad, känner bara, åh, jag skönjer inte vad som föregår. Ja, du, jag spör. Jag spör och så säger jag, du, jag är lite osäker på vad vi egentligen snackar om eller vad som arbetsuppgaven är mina. Kan vi ta det på nytt eller är det något jag har gått glipp av? Liksom det är ju den robustheten, den kraften, istället för att sitta sån och herregud, jag är så dum och jag skönjer ingenting. Och, du vet den där, hur vi drar med oss alla de tingene här runt om då. Och jag har lite sån, vi är ju överganger hela tiden. Från morgonen så är vi på skolan, så är vi på jobb och så är vi i barnhagen och så drar vi med oss på måte den energin och tillstånd från övergång till övergång, löper in stressa i barnhagen, kastar samman middagen och så det där learn also to compartmentalize. Du, nå skjedde dette, går ut i naturen. Og den chipsposen, du, does not make you feel better. Altså, skal vi kose oss litt med chips? Og det vet jeg er jo ikke poenget. Vi får lov til å... Det er noe med hvilke valg er den tar for seg selv. Og som, vet du hva, jeg har kjent, jeg har en sønn på 4. Du, vet du hva? Han er life's little teacher, og det handler jo om, han ser jo, ikke sant? Han legger merke til hvordan, for eksempel, hvis vi har en samtale, så kan jeg si sånn, Nå må mamma bare puste dypt. Nå kjenner jeg at jeg i ferd med å bli litt grann frustrert. Du har lyst til å gjøre det, jeg har lyst til å gjøre det. Åh, jeg skulle ønske jeg hadde en problemløser i huset som bare kunne... Ja, jeg! Ok, hvordan kan vi løse det? Hva hvis vi gjør sånn, og så gjør vi sånn etterpå? Altså, det også å støtte barna i problemløsning, og ikke bare kaste. Mm. For det litt det, nå kommer jeg sikkert å få noe kritikk, men han, i hvert fall tidligere skolesystemet, les, ikke tenk så mye selv, bare skriv ut, ikke sant, den der evnen til å... innstille innovasjon og problemløsning, og det det også jeg hører at Destinasjon Glede gjør dette med empowerment, men også sånn, du, det finnes flere alternativer her.
Ja, og så tenker jeg at det der med liksom egen motivasjon, det jo en veldig otillförlitlig källa, för den varierar vi väldigt, vi vet ibland är vi supermotiverade och ibland är vi inte det.
Mm.
Så därför så handlar det också väldigt mycket om att göra ting, alltså bara göra ting.
Mm.
Etablera några, få hjälp att etablera några goda vanor så att du känner att du redan har lyckats. Alltså tänk att du kommer på jobbet och så har du gjort, har du haft en fin morgon med din 4-åriga son.
Mm.
The world of difference hur den dagen startar. Och det är liksom aldrig för sent att starta om den dagen heller. Och så tänker jag att det är ett begrepp som liksom kan vara ett sånt fagbegrepp, men jag tänker väldigt mycket på det och jag tror att det har, att det är så otroligt viktigt att vi måste förbereda oss på existentiell flexibilitet. Alltså we don't know. We don't know what's going to happen. Så det är som vad är det vi kan göra för att vi blir inte ändring för ändrings skull, men mer att se liksom se det som utveckling, och här är vi ju alla extremt olika, men jag tror också för arbetsplatsers del och ha en liksom bevissthet på vad gör det med människor att vi lever i det. Att det faktiskt är det är runt oss hela tiden, vi måste förhålla oss till det på en måte. Mm. Det tänker jag viktigt.
Och det där är ju direkt över två ting. Den ene som du sa efter coronan, har folk tagit grepp, har man gjort ändringar, och där vill jag säga både och, för jag har jobbat mycket med the aftermath. Hvor de fleste som lite satt på spissen har ett önskan om att byta jobb eller finna mer mening. Och så är det något med liksom som du sa, steg för steg i destination glädje. Eller så du bygger oss. Det är ju inte nödvändigtvis så att den må ändra på allt eller si upp alla relationer sin, eller att den må bara si upp jobben. Det handlar om att liksom sortera och kartlägga och förstå vad är det som föregår i mig akkurat nu. Det är liksom inte hela jobben och allt ska kastas över bord, men det är disse bittesmå skrittene. Så jag vill säga att efter pandemin så är det ganska stort tryck och är ända på du jobben uppe liksom lever inte efter värdierna sån och sån och etisk reseväg mycket som en känner på som en misser igen efter coronan och särskilt fördi nu är det ju inte så mycket hemmekontor så många savna samhåll så där har det varit både och det andra som du är inne på nu med existentiell flexibilitet det är ändringar. Jeg sitter daglig med organisasjonsutvikling, endring, omstilling i veldig store organisasjoner. Sist nå så snakket jeg med en, jeg har fått lov til å bruke historien, men på en måte ikke navnet, som har blitt nedbemannet for tredje gang på 5 år i 3 forskjellige jobber. Kommunikasjon der has been shitty. Så det sånn, du, det kan skje noe, vi vet ikke. Så har man gått i det, apropos det eksistensielle jobb. Penger, jobbidentitet, hvem blir jeg nå, skal jeg på NAV, må jeg søke jobb, jeg har 2 barn. Det der du beskriver der med eksistensiell fleksibilitet, og det gjennomsyrer særlig den karrieredelen. Det her jeg skal være? Jeg ment for noe mer? Har jeg tatt det riktige valget? Bør jeg bytte? Dette riktig? Hva skjer om 5 år? Du vet alle disse spørsmålene der, akkurat når du beskrev det nå, så bare, du, dette det som går igjen i... mye av de organisasjonsendringene, og det nedbemannes og omstilles nå nesten...
Amass!
Ja, der sa du det. Mm. Tenk deg det, apropos den verktøykassa til arbeidsgiverne, da. Og den verktøykassa til arbeidstager, også de som driver for seg selv, eller konsulenter, men så tenker jeg, hvordan kan jeg være med på destinasjon glede nå, liksom? Det starter opp på nytt, eller...
Ja, nu är vi har ju startat det nya året och har det är fortfarande möjlighet att mäla sig på, och rent konkret så är ju kursen omhandlar de 7 områdena som påverkar vår evne mest, och det handlar om att relationer. Då är det ju jobbrelationer i förhållande till arbetsplatsen, alltså team och hela det tankegången där. Och sen så handlar det om vanor och skapa och etablera goda vanor som ett smörgåsbord av allting möjligt. Du plockar med det som passar dig och ditt liv. Och sen efter det så handlar det om kroppen. Mm. Alltså få glädje i bevegelse. Mm. Oavsett vad det är, men någon form av bevegelse. Och här är det så hoppfullt. Du behöver inte de 10 000 stegen, det håller med 6 000 steg. Och det är så många myter som vi liksom lever i, men så, som vi bara sätter krav till oss själva på. Där är det så fantastiskt. Och där har vi samarbetat med Yngvar Andersson som ja, är nydlig och får den bevegelseglädjen. Jag syns det är väldigt gött att lägga ihop minuter. När jag stösuger så är det som så är det tid och allt. Jag bara samlar på de här minuterna. Och då samlar man ju mer och mer, så det är jättebra. Och sen så handlar det om mat och vad, liksom, hur du behandlar din kropp med vad du puttar i dig. Så ska vi balansera duktighet för guds skull. Jag är väldigt allergisk mot dieter och alla möjliga sådana ting. Men bara balansera. Är du sugen på något så gör det. Skriv ut lite. Men i det vanliga, behandla din kropp väl. Och sen så är det ekonomi. För om du är skitbekymrad för strömräkningen så hjälper det inte mycket annat som är på plats. Mm. Och där är det Silje Sandmäl som är helt rå på att ge konkret typiska. Och där har ju folk spart mycket mer än kursen kostar många gånger om redan. Mm. Och sen så är det fokus och ro som jag också tänker är väldigt viktigt i förhållande till arbetslivet. Alltså hitta återhämtning, mästringsmetoder som är tillgängliga för alla. Och sen handlar det om att laga en plan. Min väg vidare. Hur ska jag genomföra och vad ska jag ha för målbilder och sånt. Så det är de olika delarna. Och så har vi hela tiden fokus på meditation. Och det är inte alla som... Meditation behöver ju inte vara att sitta så... Det kan ju vara att gå en promenad eller göra. Men att man har... att hjärnan får koppla av då, eller att du har det. Mm. Och sen så är det också fokus på att rydda fram glädjen. Alltså, kanske man inte ska ha den trosan från 80-talet kvar i undertöjslådan. eller kanske man ska rydda fram arbetskläder som ger en glädje och känner att man har power. Och jag vet i alla fall när vi skulle ha det här samtalet idag så gick jag och satte på mig högklackade skor. Det är min då. Och det gör jag när jag har möten. Och så hela totaliteten av det här genom ett år så händer ju massor. Och så är det för någon plocka med sig, där var ekonomi viktigt. För andra är detta med att lära sig metoder för getting things done. Superviktigt. Så alla har plockat med sig olika saker. Men alla är i utveckling och det är så häftigt. Och se människor som första gången jag mötte dem. Jag har en väldigt gay grupp för det är också sån fokus eller sån kolloquiegrupper och det är många arbetsplatser som är kolloquiegrupper. Så vi har en advokatbyrå som är med. Och första gången jag var inne på möte med dem så var det så självsträngt, det var så högpresterande och liksom, vi har allt på ställ, jag har kontroll. Och planerna var lagda flera år fram i tid. Och nu på senaste förra veckan så var jag med i den gruppen igen. Och det var bara helt så nyligt. För att det har ändrat sig. De har lärt sig att balansera den duktigheten. De har fått ett rikare liv. De har fått bättre relationer med kollegorna. Absolut. Och med familj och vänner. Så det har liksom hänt. Och enormt positiva kvantesprång i människors liv. Det är så fint.
Du, det är fantastiskt. Jag blir liksom reflekterande. Så jag vill liksom bara ta det in. Apropå alla dessa områden och hur viktigt det är. Och så blir jag nyfiken på... Fra i fjor da, hva er det du sitter igjen med, som du sa, alle historien og utviklingen, og din utvikling oppi dette her da, hva er det du har sett med forskningen din, med intervjuene, hvis du kaster liksom et blikk på 2022, ble det sånn som du tenkte at det skulle bli, var det noen curveballs, eller noen overraskelser over hvor kraftfullt dette var, eller noe du ikke hadde tenkt på som dukket opp, som var sånn, oi,
oj, det är jättemycket som har varit. Det som har varit kraftfullt var hur enormt häftigt det är med mångfald och hur en grupp av fällskap kan absorbera. Från en superintrovert som inte sa något, som bara blir liksom som lyfta upp i den gruppen, alltså den kärleken i den gruppen, och när vi har haft dem turerna eller de teamarbetena eller de kollektivgrupperna eller vad vi väljer det kallade. att människor från helt olika ståsted har förenats i längtan efter att ha ett bättre liv där de sitter mer som kaptener i eget liv. Och den känslan när människor upplever det och klarar att sätta gränser och klarar att ge besked till kollegor och chefer och men också ha hela den egenutvecklingen. På ett personligt plan så har jag lärt mig att ta pauser för första gången i mitt liv.
Det är kraftfullt att säga högt. Det syns jag var modig.
Jag har alltid varit när folk har gått och tagit pauser så har jag tänkt, då får jag gjort det här så länge.
Det där var huge. Jag tror alla som lyssnar eller inte alla men väldigt många kan känna sig i sån är det lov att faktiskt ta paus? Ska man göra det sån på äkta ordentligt?
Jag har börjat isbada massor till exempel. Jag har etablerat nya vanor. Jag lovade mig själv att jag skulle, det har jag hållit på mig i 4 år, men en kvart varje dag så ska jag lära mig någonting nytt. Någonting jag är nyfiken på. Det är många bubblare som vill in på listan. Massa. Men en kvart, 15 minuter varje dag. Lär mig något nytt. Det visar ju också lyckoforskning att det är jättebra för utveckling genom hela livet och skapa massa glädje. Och så har jag börjat träna och i starten så gick jag och la mig med träningskläder så att jag inte skulle ha någon anledning till att escapa på morgonen. Nu gör jag det helt automatiskt. Ibland är det bara 5 minuter en sträck, ibland är det länge, men det är liksom det kroppen behöver. Ofta är det bara att gå en tur ute, men att bara få in det i varje dag är helt fantastiskt. Det har gjort enormt mycket.
Du, och det är detta här jag liker med dig. Och Björg var ju på podcasten i fjol och Kristin Kalva har varit på podcasten. Den episoden har ju inte sluppet ända. Hon är också en del av Destination Glädje och det. Ja, vi kommer med tillbaka till det om en del episoder. Men du har ju på måten där liksom practice what you preach, alltså du har ju stått i, levd i, følt. Björg har ju känt på ting som hon delt, alltså jag tror det jag liker med detta här och varför jag liker det är ju fördi det är nog med den livserfaringen, life's been lived. Det är inte sån oj i denna boken så är det lurt att vara glad i sig själv och visst du gör dessa ting så får du flat mage, blir lycklig och du får drömjobben. Det är på måte inte där. Och jag är så glad för att du säger det och du och detta med liksom bara sån tänk positivt och så du har också forskat på apropå glädje då. Och detta handlar ju mer om känslor men känslor och lycka så allt hänger ju tätt samman. En av de viktigaste känslorna vi kan ha, den beskriver ju det är ju iver och engagemang. Det inte på måte själva den lycka och det är ju inte det destination glädje håller på med att den ska vara lycka men och det är något av det som driver glädje också är bland annat iver, alltså som känslan du är ivrig efter att bruka de 15 minuter på det här, ivrig efter att se sant? Den ivern där och hur den också som du sa med ringervannet bara trickles down allt till alla arenor i livet. Och jag tror absolut. I den komplexa världen vi lever i nu så har jag upplevt att det är så många och särskilt i jobben min både med sån jobb med livsvägledning och livscoaching och karriärutveckling. Alltså man har mistat kunsten eller evnen att stole på sig själv. Så kan inte du bara fortelle mig vad jag ska jobba med, hur jag ska träna, hur jag ska älska, vem jag ska älska, kan inte du bara hjälpa mig? Du jag är helt överbevist om att vi alla vet vad som är riktigt och viktigt för oss och vad vi egentligen vill. Jobb, karriär, kall. Men det är så mycket sådana hindringar som står i vägen. Vi vet inte hur vi ska få det till. Så för mig så är ju destination glädje. Nu är det bara sån som jag hör det. Så handlar det om det handlar inte om att fortälla folk sån får du glädje. Det handlar mer om låt rearrange och liksom lyfta blockeringarna. Sån att den du är och det du kan och det du vill faktiskt ändelig kanske få låta komma till syne.
Ja, absolut.
Det är det jag hörte när du snackade nu. Det var min sån tolkning av det.
Ja, absolut. Och att det är en stor verktygkassa där någon verktyg passar dig och någon passar inte dig, men du får nyckeln då till att kunna lossna upp i ting på så många delar av livet. Och jag tänker också detta som med tacksamhet och det att ge till någon annan osjälviskt utan att förvänta någonting tillbaka. Det är ambitionen till Destination Glädje är att skapa ett varmare samfund med massa ringar i vannet. Där det faktiskt spelar någon roll att jag håller upp dörren till nästa som håller upp dörren till nästa som håller upp dörren till nästa. Som gör att vi totalt sett faktiskt, att det blir totalt sett både lite enklare men också morsammare att leva. Att vi klarar också att fira ting underveis.
Mm.
När vi klarar att skapa ting.
Du, og det at du sa sånn, morsommere å leve.
Ja.
For mange så jo livet veldig alvorlig, valg av partner, valg av karriere, hvordan ser ut, hvor skal jeg få penger fra? Du, og det det jeg merker i karriere også, liksom, det så alvorlig.
Ja, det skal ikke være det, vi må ha det gøy! Vi må ha det gøy!
Morsommere, ja, og det akkurat...
Morsommere å leve.
Du, så deilig, og da tenker jeg sånn, inn eller avslutningsvis, altså det to ting, det ene hvor kan en finne ut av mer om destinasjon glede? Vi må begynne med det, så du kan få lov til å fortelle det.
Mm. Bare gå inn på webbsidan, destinasjonglede.no, så står det ganske mye der.
Mm.
Vi har også en Instagram-profil som heter det samme, og en Facebook-gruppe, og så er det mulighet til å ta også direkte kontakt med meg, eller ja. Med mig för exempel. Om man är nyfiken på att veta mer. Det som vi kommer att jobba med i 2023 är att vi kommer att jobba jättemycket med arbetsplatser för att liksom, verktygskassan på arbetsplatserna.
Mm.
Och också i förhållande till skola och unga.
Mm. Oh, my passion. Du...
Ja.
Herregud, så spännande. Du, det här är AI Captain, ass. Du, hvis du skulle gitt lytterne nå sånn to-tre konkrete tips, karrieretips, trenger ikke bare karriere, men sånn to-tre sånn konkrete ting å reflektere over, særlig fra den samtalen her, hva det du vil at de som har brukt sin dyrbare tid på å lytte til oss skal liksom sitte igjen med?
Og jeg tenker at fråga seg selv blir liksom litt... ta sig själv på allvar och inte ta sig samman. Och lyssna på vad är det du får energi av att göra? Vad är det som någon tränger? Och vad är det i den mötepunkten där? Så tror jag att det bor äkta arbetsglädje.
Mm, mina vänner, tack för att ni har varit med oss. Adina, tusen tack för livsvisdom och insikt och forskning och bara att du that you're here and that you're human. Och det du bidrar till samman med Björg och resten av teamet i destination glädje du det har varit en ära att ha dig som gäst och hoppas våra vägar kryssas igen och mina vänner på genhör och ren du är i världen. God kväll, god natt och god helg. Vi snackas. Ha det Dina.
Ha det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.